Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här podcasten presenteras av Oatly och årets hållbara artist.
Jag heter Nikola Sjartsvits.
Och jag är Mattias Färm heter jag och vi spelar band som heter Millenkollen.
Stämmer, vi sitter här i Kungsholmen hemma hos Fredrik Strage.
Mm. I då hans, eller pianorummet.
Pianorummet, exakt.
Mycket lyxigt.
Och titta på saker här.
Ni var ganska fascinerade av Björkboxen.
Ja, framförallt att det var så få exemplar.
Ja, jag skulle rensa här i min skivsamling häromdagen. Och då hittade jag en box med en Björk VHS. It's So So Quiet på video. På gammal VHS-video. Och jag kollade på sajten Discogs vad den kunde vara värd innan jag slängde den. Och det fanns bara ett ex på Discogs som såldes för 6500 euro. Så den där lilla VHS-boxen är då värd mer än alla andra mina skivor tillsammans.
Ja, det är ju pension då kan man säga.
Det där är min pension, så håll i den.
Jag var försiktig med det.
Tappa inte den i golvet.
Ja, mäktigt.
Ni blev precis fotade av Bingo Rimér som är vd för Lejon Media, företaget som producerar den här podcasten. Ni hade träffats tidigare.
Ja, han, alltså sist han tog kort på oss.
Sist vi jobbade med.
Ja, exakt. Mm. Det måste ju ha varit 95 kanske.
Men ni var unga och behövde pengarna.
Ja, exakt. Det var ju nakent. Så,
jag vet inte hur mycket pengar vi fick, men han fick nog sina
pengar. Men det togs ju en bild i en sån laser game arena ställe. Och den bilden är ju även med på.
På tal om VHS.
Ja, med våran guldskiva till Life on the Plate.
Ja. Och även omslaget till våran VHS.
Ja, det är våran VHS också.
Millenkollen.
Det är Bingo som har tagit.
And the High 8 Adventures.
Exakt.
Men ett sånt där Laserdome-spel. Ja, vi stod på varandra med laserpistoler.
Ja, det var väl på den tiden. Folk kunde väl säga åt oss nästan vad som helst. Ja, men nu går vi ta kort. Liksom här och där. Och, nu tar ni av och ställer i kalsonger. Typ. Det var många sådana fotosessions som. Den var ju sig ganska harmlös och ganska kul, den här med Bingo.
Men ni hade inte bara kalsongerna på er när ni spelade?
Nej, inte det. Men i samma veva minns jag att vi tog.
Ja, vi tog en slitsgrej. Ja. Veckorevyn i en tvätttunnel.
Ja, så kanske det var.
En tvätttunnel?
Ja.
Vad är en tvätttunnel?
Nej, men vi stod och sprudade vatten och vi bara stod där. Jag vet inte varför vi.
Ja, för bilar alltså?
Ja, för bilar, precis. Ja, exakt. Ja, det. Nej, men det var väl så det var. Man körde bara på.
Jag tror att Bingo fotade er för tidningen Stereo också. Ja. En musiktidning som startades av tidningen Slits.
Jaha, det hängde ihop alltså.
De hängde ihop. Och jag jobbade på den tiden för en tidning som heter Pop. Och vi hade pågående konflikt med vår konkurrent då, Stereo. Och i Hultsfred så ett år så gick de och satte upp sina löpsedlar över våra.
Herregud.
Sen sent på kvällen när en av mina vänner och jag hade tagit några järn så bestämde vi oss för att vi skulle ge igen. ja. Genom att bränna ner deras tält. Så vi gick
alltså,
bort till
där de sov.
Nej, det stora slits promotion slash stereotältet.
Backstage,
så vi smög oss dit. Det var ute på området faktiskt. Ja. Med tändare och började elda på plasten. Det var så här tjockvit plast runt tältet. Sent på kvällen. Och det brann lite grann, men det togs inte alls. Så då hittade jag en stor järnstång som användes för att hålla ner tältduken. Jag tog den och sen slog jag den mot hela tältet som ett stort barbarsvärd.
Ah. Ja,
och då böjer sig hela tältet åt sidan och utspringer chefredaktören Mats Drugge och får syn på mig. Och jag springer och han springer efter mig.
Ja.
Och jag har hört att han en gång när någon frilansskribent bad om bättre betalt gick hem till den personen med en yxa. Jag vet inte om den historien är 100%.
Det
var kryddat med
men
historien.
Men du visste om det då?
Jag visste om det då. Han hade hotat frilansjournalister med yxa. Och nu skulle han spöa mig i Hultsfred. Så jag sprang som en dåre.
Men du var snabbare då?
Han kanske ville ta ditt barbarsvärde.
Jag slängde det i all världen. Så jag minns att jag gömde mig. Kommer ni ihåg den här dansbanan i Hultsfred?
Stora danser.
Jag glömde mig under den. Under dansbanan kunde man krypa in. Och sen så... dagen efter gick jag runt med så här Rage Against the Machine-luva och pilotsolglasögon så ingen skulle känna igen mig. Men här... jag var så rädd för Mats Drugge. För att han var känd för att vara en sån...
Det är bra, lite sån aura då.
Psykogalning. Ja. Att...
Men låt mig gissa, var det här så här onsdag kväll och så börjar allting på torsdagen?
Nej, så, riktigt så illa var det inte.
Nej, men för mycket... Det hände ju mycket... Då kom de flesta kom ju dit och så hände det ju...
Ja, peppen var ju så jävla...
Det mesta av drama har ju varit... onsdag kväll, onsdag natt.
Ja, onsdag torsdag kanske.
Det fanns ju en stor fördel med det här dock, med den här historien. Och det var att Slits ägde tidningen Stereo. Vi hade ju ingen beef med Slits, vi hade beef med Stereo. Mm. Och sen flera år efteråt så kunde det komma fram tjejer till mig, väldigt söta så här indiebrudar, och säga: är det sant att du försökte bränna ner Slits tält? Och jag bara, ja, men vissa saker måste man göra för att krossa patriarkatet. Jag tycker att jag som man har ett ansvar. Och hon bara, tyst tångla. Ni var precis i Australien.
Mm. Ja.
Vad kom vi fram till?
Vi trodde att det var så här 20:e gången, ja. Var där, men det var 13:e.
Det är en bra grej att börja där. Alltså nu släpper ni skiva, det brukar oftast ske på tidig vår och då är det fortfarande sommar där. Då är det ju grymt bra att åka dit.
Ja.
Och göra det då. Det var kanon.
Ja.
Det var första gången vi var där var 1996.
Just det.
Det var rätt länge sedan. Det var nu, jag tror det var första landet utanför.
Det är väldigt tidigt i karriären för er ändå.
Ja. Ja, det var, alltså jag var ju så, vi åkte till Japan, det var med något fan ett år, vi åkte till Japan och sen direkt från Japan till Australien. Och jag var så peppad där på planet från Japan till Australien, så jag tar en sax på planet. Jag vet inte om man får saxa på planet nu, men på den tiden fick man ha det. Av någon anledning så hade jag en sax. Så jag klipper av mina långbyxor till shorts och bara, shit, nu är det som, nu är det pepp, nu är vi i Australien.
Ska aldrig mer.
Nu är det bara shorts som gäller. Ja, här är första låten. Det är en låt med Gene Simmons från Kiss. This time I'll try to get it right. Just give me one more chance tonight. Oh yeah. I'm trying hard to please you. Would you believe me if I tell you? Kiss var ett band som jag inte fick med modersmjölken, men nästan. Det var lite som hissmusik hemma hos oss. Min bror lyssnade bara på Kiss under en period. På äldre dagar så har jag mer och mer börjat uppskatta Gene Simmons solo-skiva. Bland annat hans Beatles-influencer som är väldigt tydliga här i Mr. Make Believe. And when you tell me what you like, oh yeah, oh yeah, you know you'll never have to fight, oh no. I'm trying hard to please you. Would you believe me if I tell you, baby, won't you? Märkligt, man tänker på Gene Simmons som en mullrande God of Thunder. Här, ja,
här låter han faktiskt som John Lennon.
Ja, men det,
Men Kiss kunde ju göra lite vad de ville, kändes som, hela tiden egentligen.
Ja, fast... Ja, fast samtidigt så var det också en ganska stor kompromiss. Jag tror att hans Beatles-influenser var väl inte lika tydliga i Kiss. Där är ändå hans soloskiva.
Mm.
För där har han ju flera låtar som är väldigt Beatles.
De riktiga hardcore-fansen brukar ju ofta hävda att deras utskällda rockopera The Elder är den bästa skivan.
Ja, men...
det jag hört,
ja, nej, men jag har faktiskt, de senaste turnéerna så har det varit min godnattmusik. Så fort jag liksom gått lagt mig så här, delar. Den är extremt underskattad. Och jag minns faktiskt första gången jag såg en bild av Kiss. Det var innan jag hade hört musiken, innan min bror började lyssna på det. Så var vi i en sandlåda utanför min trapp i Örebro. Och då såg jag, det var som ett tidningsuppslag. Och på bilden så var det fyra ansiktena. Och så kom det blod.
Okej, okay, eller?
Nej, det tror jag inte. Nej, det var innan. Det var någon tidning och man ser hur det blöder ur Gene Simmons mun. Jag tror han, man säger, eldsprutar med blod som rinner, bild. Och då visste jag det så här. Det här är porr.
Ja, porr?
Ja. Ja.
De hette Kiss eller vad det var.
Ja. Fan, det här är porrtidning.
Ja,
det var min första tanke. Och jag bara så,
är det så här det ser ut?
Ja, det här är porr.
Det finns så många psykosexuella teorier man kan spinna kring den reaktionen.
Ja, okej, ja, det är möjligt.
Jag tittade på en gammal konsert med er på YouTube från Vivallagården i Örebro i april 1993.
Ja,
ja, herregud.
Otroligt fett gitarrljud ändå, verkligen.
Mycket disk kan
jag tänka mig. Perfekt disk på gitarrerna hela tiden. Men jag reagerar på en sak, det är att publiken stage diver faktiskt hela konserten nonstop.
Ja.
Det är en sån otrolig energi i publiken. Är det fortfarande så på turnén? Eller märker ni att era fans har blivit lite äldre?
Ja, men på den, när du spelar nu så är det oftast kravallstaket. Det är större scener, det är ganska långt till scen. Det är svårt att genomföra en sån grej. Men på den tiden var det så här, folk började dive in medan du började spela. För att det var liksom det som var grejen man skulle köra. Liksom. Så det var, men det är klart som fan det.
Men vi höll på, alltså...
Ja, vi höll på.
Nej, men i början var man ju okej med det. Det var en del av allting. Och det kunde komma upp hur mycket folk som helst. Men sen blev det så här, framåt slutet av 90-talet... Jag vet inte om det hade med att jag kanske inte var jättenöjd med min situation då i bandet. Så här, jag var lite trött på allting. Men då kommer jag ihåg hur jag sparkar ner folk från scen. För jag är så trött på det där. Liksom, så här.
Ja, men det kommer ju upp folk, springer in. Vet du, fan, det händer ju.
Man kan ju missa tänderna liksom, på mycket. Och det händer ju också så här. Ja, men så då jag har nästan börjat bråka, liksom slåss med någon i Italien för att sparka ner honom och han bara liksom, vill du slåss? Jag bara,
det är lite grejen, spelar den där musiken alltså, i punkrock, folk ska ju få diva. Det är så det är. Liksom. Ja. Och man kan inte vara, måste ens regler. Liksom. Men det har ju varit så här, vi var Brasilien första gången 97-98. Då var det så mycket, i Sao Paulo, det var så mycket folk på scen. Så liksom, det var ju och då jagade ju scen, alltså folk, security jagade ju folk på scen med kniv liksom. Och det var ju en som sprang in i min gitarr som gick av på mitten liksom.
Vänta, securityn jagade folk som hade kniv
nej,
på scen?
Nej, men alltså, securityn hade kniv. Och jagade kniv. Folk liksom och sparkade
alltså,
folk.
Det är ändå mer, lite hårdare än tårgas elpistol, kniv.
Ja, men den turnén var ju, jag tror, vår promotor var en tjej. Jag tror, hon försökte sparka folk.
Ja, hon sparkade folk i ansiktet liksom skulle upp på scen. Och så.
Ja, med sina klackar. Ja. Någonstans där i slutet av 90-talet, kanske början 2000, så blev ju kravallstaket en standard även för oss.
Jag har märkt att när kravallstaketen blev standard så är det som att moshpit-kulturen utvecklades ännu mer nere i publiken. Och det här med Wall of Death till exempel, när publiken delas upp i två planhalvor som springer mot varandra på en given signal. Jag vet inte vem som uppfann det, men jag minns att jag var på en NoFX-konsert på Fryshuset i början av 00-talet.
Mm.
När det kändes som en ganska ny pryl.
Det kan jag tänka mig. Det är ju mer pit. Du har ju en circle pit där folk springer runt i en ring liksom, och håller på och puttar runt. Liksom. Det är en rimligare grej kan jag tänka mig. Men det är mäktigt, för det kommer ju ändå upp folk som ska diva. Liksom. Det kan ju vara fan 4 meter till publiken. Liksom. Det kan ju gå jävligt illa för folk. Ja. Man ser dem att det här kommer gå i skogen. Liksom.
Nej, men för om folk divar hela tiden, då vet ju folk om att nu kommer nästa. Men nu kan det vara så att det går en hel spelning, sen sista låten, så då är det någon som har fattat mod alltså nog och springer ut. Och då är ju inte publiken med på det. Och då kan det liksom sluta.
Vilka band har ni själva stage-divat till?
Vi körde väl på i början, där var det ju... Vi var på Bergstadsrocken liksom och...
Jag kommer ihåg när vi spelade i Denver.
Ja, men vi hade ju, Tony, vi divade själva.
Ja, vi divade själva ett tag.
I slutet av gigget, som en avslutning, de liksom...
Men din fråga, jag divade, det var nog sist jag minns att jag divade.
Var på NoFX?
Ja, NoFX i Denver. Vi hade spelat, var en söndag kväll, vi hade en ledig dag, vilket var dagen efter, så vi var lite förfriskade, tror jag, alla av oss. Eller vet jag. Och NoFX skulle spela 3 timmar senare på en annan klubb i Denver. Så vi åkte dit allihopa och sen så... Ja, men då tog jag av mig liksom, jag tog väl så här,
till kalsongerna bara.
Nej, men så här, plånbok och grejer, och gav till våran ljudtekniker eller våran scentekniker. Och sen divade jag, och sen var jag så pass yr i bollen senare på kvällen så att jag liksom blev så här, shit, var det min plånbok, så jag hade ingen aning om vart man var. Och sen kom vi tillbaka till hotellrummet, då hade bland annat våran trummis brutit armen.
Ja.
Och jag fick reda på att min gitarrtekniker hade plånboken, för den hade jag gett till honom när jag skulle diva på NoFX.
Så det var därför Hardcore Kids alltid hade en kedja till plånboken?
Ja,
men det hade
i fickan.
Det hade jag fram till för ett halvår sedan, innan min plånbok inte pallade med det längre.
Okej, nu ska du lyssna på låt som heter I Wanna Conquer the World, det är fan The Bad Religion. Hey brother Christian, with your high and mighty errand, your action speaks so loud I can't hear a word you're saying. Hey sister, bleeding heart, with all of your compassion, your labors do the hurt but can't assuage temptation. Det är faktiskt den första låten jag hörde från Bad Religion. Skivan kom väl ut 89 där i november, tror jag. Jag hörde den, jag var skata SM i Upplands Väsby 1990. Och då var det en amerikaner som heter Rodney Mullen som hade en skateuppvisning. Och då skatade han till den här låten. Jag hade aldrig hört dem förut och tyckte de var så jävla bra. För det är sjukt, jag kan inte komma ihåg att jag ens hörde låten, tycker jag. När jag tänker på det. För att det är ju, ja. Men det var jävla bra, det lärde jag. Jag tyckte det lärde som så här punk bland annat med folkmusik, tyckte jag.
Nej, men Bad Religion är ju ett band som har betytt väldigt mycket för oss. Du hörde det här och sen...
Men jag köpte den här skivan så lyssnade vi svin
mycket. Ja, men så introducerade du dem... Mm. Till mig också. Och sen satt vi ju varenda helg i flera år och drack öl på ditt pojkrum och lyssnade på olika punkskivor. Mycket Bad Religion såklart.
Alltså, det sjuka på den tiden var ju det att man ville ju ha tag i musik, men det gick ju inte att hitta musik. Jag fick ju, mina föräldrar åkte till Kiel, gjorde de, men så här, en båtkryssning från Göteborg ganska ofta. Och jag hängde på dem, då kunde man gå på det här World of Music i Tyskland. Och där köpte jag skitmycket skivor som inte gick att få tag på i Sverige liksom. Och då, just när vi upptäckte Berlin, då åkte jag och köpte Descendants och massor med grejer. Vilket var jävligt roligt. Och då,
jag köpte ingenting. Jag visste att Mattias fick
Jag handlade ju det där liksom. Och det var ju svårt att... Men sen minns jag att jag gick till lokala skivaffären som heter Sound Delight. När vi hade No Control, den skivan. Och sen visste jag skulle komma ut en ny Berlin-skiva. Men jag hade ingen aning när eller hur det skulle gå till. Men då var jag bara kolla i skivbacken. Då hade det kommit en ny Bad-skiva. Det var Against the Grain.
Just det.
Svinglad, köpte den, cykla hem. Och då kom syrran snubbe hem samtidigt. Han köpte nya Ledin. Som kom samma dag. Det var ju tillfälligheternas spel, tror jag. Eller fan det var. Och så fick vi turas om och lyssna på det. Jag körde lite Bad, så lyssnade på Ledin och Bad och Ledin. Det var ju rätt bra. Det var väl hans comeback-skiva, tror jag, hur fan det var.
Han gjorde stor comeback där 91 på våren.
Men det var ganska roligt att det var så jävla två olika världar.
Men det viktigaste för er här är ändå kanske att Brett Gurewitz från Bad Religion startade skivbolaget Epitaph som signade er.
Ja,
men exakt. Nej, men så vi, under många år, så, alltså, vi blev ju nästan som förhäxade av den här musiken. Och egentligen allt som han producerade, allt som han släppte på...
Man köpte allt som var släppt av Epitaph.
Ja, liksom. Och det var det som sen fick oss att starta bandet Millencolin. med total fokus på att låta så här, och som NoFX och några andra band ifrån Epitaph.
Jag tror även när vi började med Millencolin var det ganska ovanligt i punk att man sjöng på engelska. Nästan alla sjöng på svenska. Vi började sjunga på svenska. Och liksom, det klart fanns band som sjöng på engelska, men det var inte lika vanligt. Det var en jättestor punkvåg på svenska med alla de här banden. Så...
Ja, vi sjöng på svenska med våra tidigare band.
Absolut.
Men du hörde Bad Religion första gången på en skateboardtävling. Ja. Hur pass viktig var... Var ni skejtare först då, musiker i andra hand?
Ja, nej, men vi var ju ja. Eller skateboard var ju liksom... För mig var det ju allt liksom.
Ja, men vi började åka skateboard när vi gick i sjuan då.
87.
87, 88, mm. Ja. Ja, men exakt. Och sen var det liksom skateboard som gällde. Allt, det var liksom det man gjorde varje dag. Och då lärde vi även känna folk från andra städer. Och de... hade ju band, Danne Wall till exempel.
Ja, mycket folk från Stockholm var det som... Ja, det precis.
Ja, och de hade punkband. Det var så man kom in på punken och liksom fick idén att börja spela musik.
Fanns det några ideologiska skillnader mellan traditionella så här, nitkängpunkare och skatepunkare? Var det några... Eller kunde de två grupperna umgås friktionsfritt?
Ja, men jag tror för oss var det så här viktigt att vi inte var nitpunkare. För vi var, jag tror, ja. Det var det man började med. Man var jävligt trött på den grejen, att allt skulle vara så jävla punk. Ja. Så skate-grejen blev ju bara som en, det var ju punk som fan åka skate.
Men begreppet skatepunkare fanns inte då.
Nej.
Men vi kände att vi vill göra någon skate, vi vill spela den här punken som de spelar i Kalifornien. Och så var vi ju väldigt medvetna och måna om att det skulle vara sammanknippat med skateboard. Så vi hade ju direkt liksom på första demoomslaget så var det som liksom en skatare på.
Men det var
och vi döpte dem till Goofy, i och med att alla står Goofy i bandet med liksom högerfoten fram på en skateboard.
Men Goofy är en position på en skateboard?
Ja, antingen står man liksom, om du åker snowboard eller skateboard eller surfar, så står du antingen med vänster fot fram eller höger. Har du höger fot fram så är du Goofy då. Det andra är regular.
Det är regular, okej.
Ja.
Ja, Goofy är lite coolare då.
Ja, och så alla i bandet.
Det är coolast att stå med högerfoten framåt.
Ja, men
för om du är högerhänt så är det inte den naturliga positionen, eller?
Nej, jag vet inte hur det bestäms. Det bara blir så. Jag vet inte fan som du säger. Absolut. Men, det blir ovanligt att stå Goofy än en regular, såklart.
Men även ert bandnamn, Millencolin, bygger på ett skateboardtryck.
Ja, Melancholy.
Ja. Melancholy.
Ja.
Ja.
Jag försökte titta på YouTube hur det egentligen går till. Du kunde inte få några träffar.
Nej, men det är liksom, egentligen heter Ollie's Sad Air, heter det. Lite, Melancholy är väldigt gammal.
Ollie's Sad Air. Sad Air. En Ollie när man hoppar upp och skateboarden ska sitta fast under fötterna. Eller?
Ja, det är som de flesta... tar du tag i brädan med handen liksom och gör det.
Sen och tweakar man
tweakar
den.
Man det.
Och ollar den, håller på att säga.
Ja, precis. Ja, man kan säga att man ollar den.
Nej, men man tweakar den framåt så att, och då blir den, ser den kanske lite ut som en ledsen mun.
Ja, så kan det vara.
Okej, man hoppar upp brädan i luften.
Liksom, så tar tag så här och så skjuter man fram foten och håller bakom. Man grabbar brädan.
Okej, så brädan gör en ledsen mun i luften.
Ja, alltså, det är min... Är det inte så?
Jag har inte ens tänkt på varför det är så, om man ska göra det. Men jag tror vi fick för oss att det var så jävla mycket mer skate i USA med den här musiken än vad det egentligen var.
Ja.
För egentligen så, man förstår att de som håller på, eller alla med banden, det var ingen som skatade liksom. Det var ju bara Kalifornien-kulturen med surfing och allt det här som man var ute efter.
Och då... Men vi var ju väldigt måna om att det skulle vara liksom förknippat. Och, ja, men därav namnet. Vi var ju såhär, vi måste ha ett namn som har med skate på det.
Ja,
och sen var det ju så Nosebone och allt vi kom på. Men sen sa ju Erik, om det här Millencolin. Jag bara, Millencolin? Och så bara, ja men det är klart vi ska heta Millencolin. Och sen efteråt så jag, men vad är Millencolin? Så jag bara, ja men det är ju, men då menade han egentligen Melancholin. Men hans engelska vid tillfället var ganska...
Du vet, han var risig.
Det var ganska risig.
Okej, jag ska träna på Melancholin-tricket på min skateboard medan vi lyssnar på den första svenska skate-hitten.
Snuten dyker upp men vi klarar oss. Kom, kom, kom med och rör.
snuten dyker upp, men vi klarar oss. Den är
det är liksom essensen av skateboarding, eller?
Ja, men det är ju
snuten som... Snuten dyker upp, men vi klarar... Den där är ju faktiskt sjuk att de skrev den.
Det påminner lite...
Var de på här... själva med det här? Eller var det bara en grej som var helt modernt och som tyckte var värt att skriva en låt?
Det är en cover av ett amerikanskt band som heter Carvels. De gjorde låten LA Run, som handlar om att åka skateboard i Los Angeles.
När var det? Vilka år? Liksom?
78 tror jag, ja. Carvels kom ut. Så det var väl den första skateboardvågen. Jag vet inte hur man räknar.
Ja, men det var det ju, såklart. I Sverige, speciellt i Sverige, den tiden.
När folk
ja.
Hängde i gallerian i Stockholm. Mm. De nämner ju gallerian även i Magnum Bonums låt.
Ja, de gör det. Den är ju, det är omslaget till den här låten. Då står vi på skates. Och vi gjorde ju då, vi släppte ju en... Bernie Hart släppte en samlingsskiva som heter Teaching You No Fear. Det var som en miniskiva med... diverse låtar från Bernhard Band. Då står vi på samma ställe i Stockholm. För det är ju bilden från Stockholm, tror jag.
Ja, ja, ja.
På skates, alla från olika band. Och det är en ganska legendarisk bild där. Mm. För de, jag tror de står på Magnum Bonum på framsidan, är samma sak.
Nikola, du ville spela upp en hiphop-låt också med Ice-T. Ja. Vilken ska vi lyssna på?
Ja, men Ice-T var ju en... För jag lyssnade ju... Det var ju som Kiss och hårdrock hemma hos mig. Sen hade jag en kusin som bor i Kanada. Och han ville ju bland annat att jag skulle bli Örebros som första soul-bassist.
Ja, men jag kommer ihåg när du var, kom hem där du skulle han, spela.
Och så här, är det blues eller soul-bassist? Så han lärde mig en blues-tolva. Sen några år senare så började jag faktiskt spela bas... Och då var det ju, han var ganska ledsen att det blev punk så här, han fattade inte grejen. Och i slutet av 80-talet, någon gång 88-89, så kom han med ett gäng kassetter med hiphop. Och bland annat så hade han Ice-T Power, som är Ice-T's andra skiva då. Yo, it's time for me to pump up the volume. No problem, the record's revolving. Evil's the mixer, I'm the rap trickster. Paparazzi's on the bum rush for pictures. Ice, cooling yo colder than ever. Punk executioner, he pull the lever. Rotate the wax, then cut and axe the tracks. Push up the levels till the red lights max. Don't try to size up, you better wise up. To the rap criminals, we're on the rise up. We're selling dope till we succeeded. Dope beats and lyrics, no beepers needed. For this drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour. I'm selling dope in each and every record store. I'm the kingpin when the wax spins. Crack a smack or take you to a show end. You don't need it, just throw that stuff away. You wanna get high, let the record play. Oh man, I like this dope here, man. It's feeling alright, boy. What'd you say your name was, man? Parallellt med det så var det även som Beastie Boys och Run DMC och som den typen. Och jag tyckte det som, jag tyckte det var coolt, men när Ice-T kom så blev det så här, ja men det här är bra. Det här eller det här är liksom han rappar ju faktiskt som riktiga stories om hur saker och ting har gått till, och det var som små historier, och vilket jag tyckte han var helt outstanding. Ja, men han sjunger här om liksom droger, fast det är musik, liksom någon sorts symbolik att hans musik är som droger då, är någon sorts pushman, och den, jag tror att jag som insett efteråt att jag, alltså jag har ju skrivit likadant lite grann. Så jag tror jag blev ganska influerad av den här hiphopen.
Det är märkligt, för nu känns det nästan overkligt att höra en hiphop-låt som är, har ett antidrogbudskap. För amerikansk rap har blivit så extremt knarkig. Ja. Det dör fler rappare i överdoser än någonsin, skulle jag tro.
Ja.
På grund av att de tar lugnande medel och kodin och sånt där. Men det här är ju skrivet under crack-epidemin. Så.
Ja, exakt. Nej, men så jag har ju några låtar som så här, Detox och... Mm. Och Fox och sådär. Man sjunger om någonting, men sen är det egentligen något annat.
Fox handlar om drogen Foxy, eller?
Nej, det handlar om min vespa.
Om din vespa?
Ja, fast det låter som att man sjunger om en tjej. Kanske inte helt politiskt korrekt såhär, med,
att jämföra en tjej med en vespa? Jag tror att det är okej.
Ja, man vet inte.
Men att man borde jämföra den med en motorcykel eller någonting istället för...
Nej, man kan, jag vet inte.
Häftigare.
Jag vet inte, men...
Nej, men det är Vespa är ganska coolt.
Ja,
men,
ja,
det är inte som att jämföra den med en cykel. Eller?
Nej, förvisso.
Men en enhjuling.
Exakt. I got some of that Kumo D. Oh yeah, man, I want some of that, man. Got some Dougie Fresh. Oh, give me an ounce of that, man. I want that all night long. Got some Eric B and Rakim. Oh, that is some real dope right there. Got some of that LL Cool J. No, man, I don't want none of that, man.
Ert nya album heter SOS. Och på omslaget ser man smältande polarisar, ett par tornador, en isbjörn på ett smältande isflak och missiler som är på väg att utplåna världen. Hur, vad fick er att känna att läget var så akut?
Jag tror att vi som band har ju kanske inte skrivit så mycket från början som det här med skateboard och allt. Det skulle vara kul och roligt, och det var väldigt sällsynt att vi ens skrev om alltså politiska grejer överhuvudtaget egentligen.
Ja, kanske inte med, tidigare banden så gjorde vi det.
Ja, men då skulle man ju göra det. Men vi har väl kanske... Ja. Ja, men världsläget, det var väl på förra skivan True Brew när du började, alltså...
Ja.
Det var väl då liksom det började bli lite mer åt det hållet.
Det har vi alltid haft liksom någon politisk...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Text här och där, så här.
Mm.
Konger, alltså vi spelar in en skiva, Home From Home spelar vi in med en amerikansk producent som skulle producera oss i Örebro. Han flög in och landade 11 september, så landade han. Så han flög ut den 10:e och landade och kommer till hotellet och står på tvn och ser hur hans liksom stad brinner upp typ. Och då blev det en del låtar om...
Ja, men det var det som hände efteråt, de liksom den här hämnden som USA slutkräver.
Ja, exakt. Afghan har väl låtit. Ja.
Och SOS är Morse kod för nödsituationer. Tre korta, tre långa, tre korta. Och det står för Save Our Skateboards.
Ja, precis. Ja, det är det som...
Ja, det är
det. Det har väl alltid gjort då.
Ja.
Men jag tror också att det är viktigt här med texter och med budskapet. Jag tror inte... Det är ingenting man vill predika för folk egentligen, vad folk ska tycka och tänka. Alla tycker på sitt sätt, och det får man ju respektera.
Ja.
Och det är svårt att veta vem som egentligen har rätt eller fel. Det gäller ju allt.
Men när det gäller klimatfrågan, så jag märker att ganska många artister har blivit engagerade på ett sätt som de tidigare inte riktigt har varit i någonting. För det är en så stor...
Ja.
Det är ett så stort hot att det går lite utanpå andra åsikter.
Ja, nej, men jag tror att det har drabbat liksom alla. Det är väl få som... Nej, men medvetenheten har väl funnits länge, men nu har det liksom, den har ju som fördubblats.
Ja, det har gått rätt fort i slutet nu också, tycker jag, med vad...
Men, och som turnerande band, vi är väl de värsta bovarna, om man ska...
Ni var precis i Australien och totalförstörde hela planeten.
Ja, men det är väl, jag tror det är så 4 ton på en sån tur och tur resa.
Men alltså, kan jag tycka...
Nikola då?
Ja, nej, men...
Really? 4 ton?
Yeah. Ja, om man ska ner, vad är det? 2? Eller 1,5? Vad är det? 2,5?
Men jag tänkte att ni kanske hade kompenserat för det redan. genom att tidigare skriva låten Penguins and Polar Bears. Men det visar sig att den handlar ju inte om klimatfrågan, utan den råkar bara heta Penguins and Polar Bears.
Ja, exactly.
Jag trodde att det var en låt om att rädda dem, men de har mer en metafor för...
Ja, det är ju 20 år sedan den skrevs.
Det är en metafor för liksom de olika polerna och yin och yang och plus och minus och allt det där.
Men ni har haft sådana diskussioner om att ni skulle turnera mindre. För jag vet, jag läste en tysk intervju. Du, Nicolas, sa... Och du sa ju förmodligen inte det på tyska, men du sa i intervjun Rettet den planeten, macht eine Hologrammtour. Ja, men att rädda planeten, gör en hologramturné.
Ja, vi skojar lite om det där i Berlin, vi satt och gjorde intervjuer, exakt. Det var ju fantastiskt.
Jag var väl ganska allvarlig när jag sa det.
Ja, men sen kan man tycka att vi... Ja, man får ju göra så gott man kan.
Ni sjunger, we have our coffee and dump our trash. Like kamikazes, we're heading for the crash. Hur noga är ni själva med att återvinna avfall?
Ja, jag är fan jävligt noga med det.
Ja, men den är ju ganska lätt.
Du har ju liksom färgade påsar hemma i Örebro som du slänger i skräp till. Sen så blir det så
jag tillhör ju de som bara lägger allt i så här papperspåsar. Och sen gör jag själva sista den här fördelningen. Gör jag på plats.
Lite old school.
Ja, för vi har inget bra liksom, uppsamlingsområde i köket.
Jag har byggt om hela köket för att det ska fungera.
Ja, men du hör.
Men jag har byggt om hela köket för att...
Nej, men jag är ju liksom...
Det är ändå så avancerat klimatengagemang.
Man drar sitt strå till stacken, så är det liksom.
Minst sagt.
Men det är en jävla enkel grej det här med att sortera. Så det är ju sinnessjukt att inte göra.
Framtiden för mig är så här... Både... Väldigt skrämmande och man kan känna sig på ett sätt lite uppgiven. Men... Samtidigt så är det väl en spännande tid också och jag är liksom en optimist någonstans i grunden. Så jag tror att det kommer ordna sig på något sätt. Eller annars så blir det som det blir.
Ja, men det är klart att man tror det. Man kan inte gå runt och tro, liksom, man kan inte leva ett liv och gå runt och tro att allt ska gå åt helvete hela tiden. Det blir ju helt tragiskt.
Men det är ganska mänskligt att tro det.
Ja, men jag tror många, en del är så jävla rädda hela tiden, tycker jag, för att liksom... Ja, oroad. Och det ska man ju vara till en viss nivå. Man måste ju ändå liksom kunna leva. Till.
Jo, nej, men jag lyssnade lite på Annika Norlins lite i början där. Och hon verkar ha valt låtar efter låtar som gör henne glad just på grund av att hon tänkte mycket på...
Precis, hon tänkte mycket på klimatet, som behövde peppande, positiv musik.
Ja, men exakt. Och så har jag faktiskt gjort, inte just med musik, men jag sjunger om det också på en låt som heter Let It Be. En blinkning också till Beatles där. Men textmässigt så handlar det om att jag försöker liksom stänga av. Jag låter saker vara som får mig...
Du stoppar huvudet i sanden då, kan man säga.
Ja, det kan man också säga. Ja, exakt.
Som struts.
Men du gräver ändå ner i problem i texterna. Även på nya skivan har ni en låt som heter Trumpets and Putin.
Ja.
Jag läste att Putin är tydligen en kanadensisk pommes frites-rätt.
Ja, som jag har en speciell relation till, för jag är kusiner i Kanada.
Och Trumpets and Putin låter ju ungefär som Trump och Putin.
Så det kan det göra. En...
Det kan vara så.
Ja. Ja, men jag fick in den grejen där. Den är väl också ganska politiskt. Sådär.
Men nu har ju precis Trump blivit... inte frikänd, men han kommer inte åtalas i Rysslands utredningen om huruvida Ryssland påverkade det amerikanska valet, så ni kanske skyldiga honom en ursäkt.
Så kan det vara. Nej,
jag tänkte att ni kanske har fansen då som är Trump-supportrar. Ni är ju så pass stora att det rent statistiskt sett borde finnas.
Absolut.
En hel del.
Men det där är ju svårt att förstå när man pratar med amerikaner, som man kan göra, att hur de tycker. De tycker ibland på ett sätt som man tycker är helt orimligt. Det känns som man ser på ett annat sätt när man bor i Sverige. Men så det kan vara svårt för oss att förstå egentligen. Det är enkelt för oss att dissa allting och tycka det är kaos liksom, men det kanske inte riktigt är så enkelt.
Er trummis Larsson driver ett litet skivbolag som heter The Nihil Records, och han skickade en singel till mig med punkbandet Nitad. Jag tänkte spela en annan låt med dem som heter Klimatförändring. Isen smälter, naturen dör, det är vi människor som förstör. Men sen kommer refrängen, jag vet inte om den är ironiskt menad. Jag bryr mig inte, jag är ingen jävla hippie. Det är väldigt punkig refräng.
Men det, ja, det är ju klassiker i crusten att man ska provocera. Jag vet ju, jag har ju min gamla kompis eller från Örebro, de har ju ett band som Genocide SS som är liksom ett crust-punkband, men det är liksom, handlar mycket om att provocera.
Ja,
inte minst bandnamnet Genocide SS.
Ja, jag vet, det är liksom, jo, de körde ju stenhårt på det. Det var ju så här, första skivan de släppte var ju, det var någon stridsvagn på framsidan.
Det är lätt att förväxla om ett nazistband.
Så kan det vara, absolut. Fast det har ingenting med det att göra, de skriver ju.
Nej, vet, jag har ett, det finns ett band som heter Honor SS i Stockholm, ja, som jag tycker är väldigt bra. Ja. Ett, också ett nitpunk, kängpunkband som är t-shirtande svårburen.
Ja, men det, de har, första skivan på Genocide SS satt de ju ett klistermärke över SS.
Ja,
där det stod lite... Fjup,
men att provocera även en sån grundläggande... fundamental bit av liksom, punken.
Ja, absolut. Men just det.
Sen, kanske inom skatepunken så var det kanske inte så mycket provocera.
Det var inte mycket nazistattributen om skatepunken.
Nej, det var dåligt med det här faktiskt.
Nej.
Men det kom ju lite från skateboard här också, att man, alla vill spela fotboll egentligen när man var yngre. Och sen bara skata, du har ingen tränare. Du skater för dig själv liksom. Det finns ingen som bestämmer över vad du ska göra. Det är det som är lite av grejen med punken också på sätt. Det är DIY, att du gör din egen grej. Utan speciellt mycket regler. Och det är ju faktiskt grymt just med skateboarding, med att det är så.
Jag är fascinerad av det här självdestruktiva inom skateboardingkultur. Att många verkar... Ja, men det är väl Jackass, tv-serien Jackass var väl ett resultat av det. Att så många gillade att titta på video där folk slår sig när de åker skateboard. Ja. Jag kan inte sluta titta på de här klippen med den legendariska svenska skateboard. Då åker en Ali Bolala när han försöker åka ner för en trappa i Lyon. Ja. Och slår sig och slår sig och slår sig och slår sig. Mm. Och det är någon...
Den trappen,
det är någon vacker typ där.
Ja, men den trappen är ju speciell. Det var ju en annan snubbe som gjorde det sen och klarade det här. Då var ju Ali där och jag tror han var ditbjuden. Eller hur fan det var. Det är episk grej. Men jag tror det kommer lite från det här med att alla liksom, skateboardfilmer, för de hade ju en slam section. Ja, alla slams var, det var liksom uppsamlat som en liten grej.
Slams alltså när man slår sig.
Ja, slår sig liksom. Och det var ju skitkul att kolla på, tyckte alla. Och det därifrån föddes väl förmodligen Jackass-grejen och... Men det är lite sådär, det är det skateboardingen kan vara. Det ska vara lite punk, att man bara skiter i allt. Och det spelar ingen roll, man slår halvt ihjäl så.
Vem av er är bäst på skateboarding nu då?
Nu är Mattias.
Det är nog jag kanske, ja. Nej, men det är ju, jag gick ju rätt, jag blev väldigt seriös på skateboarding. Jag tävlade ju, var med SM och jättelänge och var sponsrad och höll på tills jag inte orkade göra det längre. Men jag gick ju in för att det till 100, det var det jag höll på med liksom. Så var det.
Ja, nu kommer en låt med min kompis Kristoffer Åström här.
Som har sångare i Fireside, hardcore-bandet som slog igenom samtidigt som ni ungefär.
Mm. Ja, men exakt. Så vi hade ju väldigt mycket kontakt med de här killarna redan innan Fireside. När de faktiskt spelade punk och hade ett band som heter Superdong och Skymback uppe i Luleå. Exakt. Då började vi, jag vill säga, skicka kassetter till varandra. Och sen träffade vi dem och så blev vi som vänner. Jag och Kristoffer, vi... brevväxlade och ringde till varandra väldigt mycket och han skickade kassetter till mig väldigt mycket och med ny musik, så jag har liksom aldrig hört talas om de här artisterna som han skickade. Det kunde vara så här Red House Painters och Elliot Smith och såna grejer som jag sen började lyssna på. Och sen en period där vi faktiskt tog en paus med vårat band, jag flyttade till Göteborg 98. Då var Fireside nere och spelade den sommaren. Jag hade just flyttat till Göteborg och berättade för Kristoffer att jag hade tagit en paus med bandet. Och då frågade han mig om jag vill börja spela med hans, för han ska släppa en soloskiva, vilket inte jag visste då. Men... Och så jag hänger med i och med att jag är ledig och spelar bas på hans första soloturné. Och här är en låt som heter Winter Moment som jag aldrig riktigt... Jag fixar inte riktigt... takten, så jag var alltid orolig för att så här, slå de här liksom bastonerna lite fel, för det var så bra musik, så fort man om man gjorde det så fick man så här, titta någon upp på
en blick.
Ja, men lite så.
between you and your daughter.
Jag kommer ihåg att jag läste en intervju med Fireside någon gång på 90-talet, och det var första gången som jag i text såg ordet emo.
Ah.
Jag var inte bekant med det tidigare.
Nej.
Jag tänkte vara 17 är emo. Det blev ju mega rörelse sen på 00-talet, men det här måste ha varit 94 eller 95.
Det är en annan slags emo.
Ja, det var en annan emo då. Ja.
Vilken emo var det då?
Men det är Quicksand från början, ett amerikanskt band som var liksom, det är nog det viktiga. Jag tror att, jag vet inte exakt, men de var ju väldigt tidiga med ett eget sound som var...
Ja.
Du vet, Quicksand, de gjorde sju bra skivor som heter Slip, som kom ut 89, 90 någonting, som ja. Vi dyrkade liksom.
Och Fireside dyrkade dem.
Så det kom ju liksom, det blev väl, det var någon slags emo. Sen fanns det band som heter Sam I Am som samtidigt också var jävligt emo, tyckte man.
Ja, vi tyckte det.
Och Superchunk och ja, det var massa band som var den emon. Sen blev den andra emon var ju något helt annat egentligen.
Ja, sen blev det något annat.
00 emon. Det med skrik emo om man säger.
Screamo.
Ja.
Ja, lite så faktiskt.
När jag hade Dennis Lyxén här i podcasten så pratade han inte om skateboarding som sin viktiga sport, utan frisbeegolf.
Ah.
Var den sporten som han hade...
Alltså, vad sa han, kom in på hardcore då?
Genom frisbeegolfen ja, så fann han hardcore.
Ja, det man har hört talas om där, men jag hade liksom upplevt ja. Nej, men det är väl kul att det är olika för folk. Den här låten heter Fast as a Shark, och det är ett band som heter Accept då.
Oh, får vi lyssna på hela introt?
Ja. Nej, men det här är första gången jag hörde extrem musik, kan jag tycka. Faktiskt. Det var liksom, jag hade hört tala, eller jag hade hört Kiss och Maiden och så här, men det tyckte jag aldrig var. Jag såg Kiss bruta det var blod och, men det lät ju inget tufft om musiken, tycker jag. Och då fick jag höra det här, och det var liksom, jag vågade knappt spela upp där hemma, kom ihåg, för jag tyckte det lät så här, introt låter nazistiskt, tycker jag.
Det låter nazistiskt för alla som inte kommer ja, från Tyskland.
Men, jo, det roliga var att jag läste om det nu, att det här var tydligen en låt, ett musikstycke, den barn, men var väldigt kontroversiellt när de släppte det. För det var tydligen på 30-talet så höll ju Hitlerjugend på marscher till den här... Den musikstycken, men jag accepterade ingen aning om det här.
För musiken i sig är från 1800-talet, ja, det är en gammal bete. Ein Helle Hund ein Batzen.
Exakt, och, men sen var det tydligen återanvänt flera gånger, och de hade ingen aning, det blev väldigt kaos när de släppte det. Men det här var liksom det snabbaste, sjukaste, extremaste jag någonsin hade hört när jag hörde det första gången.
Det är härligt när den här glada tyska visan avbryts av ett vinylstiftet som dras över skivan. Och sen kommer gitarrerna.
Ja.
Mattias, du nämnde någonstans att du hade fått ett sms från någon gammal kompis som frågade om du skulle hänga med på en Iron Maiden-konsert. Och så kom du på att, men vänta, han har aldrig någonsin brytt sig om Iron Maiden.
Eller
något tågruppsband överhuvudtaget. Och jag minns, jag reagerade när jag läste det, för det är så typiskt att många får en... nästan ägnar sig åt lite revisionism och skapar en bild av sin egen barndom där de var hårdrockare.
Ja, men det blir mycket där, man bara, yes, bara, nu bara... Ja, men det var ju liksom min gamla barndomskompis som helt plötsligt...
Ja, du hade också vänner.
Ja, men det var liksom... Det var ju helt plötsligt... Det var så sjukt, för jag gillade ju Maiden jättemycket också, men helt plötsligt så var de bara skitstora igen. Från att ha varit liksom... De var mycket, mycket större än vad de var när de var stora. Och då de spelade på Stockholms stadion typ och så, och
då var Ullevi, det var ju Ullevi-syndromet också.
Nej, men, ja, men ändå
så var Ullevi-syndromet.
Nej, men även om man artist egentligen spelar på ganska små ställen, så kan man ta en artist och sätta på Ullevi, så kommer ändå, alltså, folk går till Ullevi för folkfesten och för att alla går dit för
exakt,
att
det är, det blir folkfestmusik.
Ja, och egentligen inte oavsett vilket band som är på scen, men det måste ju vara om en viss kaliber, självklart, men det blir ändå det här Ullevi-effekten, att bara för att man sätter giget där, så kommer det liksom, ja, då blir det liksom fullt, för att ingen vill ju missa det här eventet som händer i staden. Nej, men det blev uppenbart, man så hörde grannar, eller jag hade också en granne där jag bodde då, som så här, han skulle på Maiden så här, såklart. Jag bara, ja, vad kul, jag är ju gammalt Maiden-fan, så här, och så började vi prata, men då märkte jag, men han har liksom aldrig lyssnat på dem. Och min analys då var, att, då kom jag fram till, ja, men det finns liksom ett Ullevi-syndrom. Ett Ullevi-syndrom där, att... Vi kanske borde hyra Ullevi och prova om den här Ullevi-effekten även gäller oss.
Vilken är den största publik ni har spelat för?
Ja, det är väl 50-60 tusen när vi spelar på Big Day Out i Australien.
Ja, det är Rock am Ring.
Ja, Rock am Ring var ju stort. Ja, det är så,
men det är ju festivalet där det är andra band då, såklart.
Vi har gjort stora spelningar i Tyskland. Och, det med Sydamerika i Sao Paulo var ju stort.
Ja. Ja, vi trodde att det var, men sen efteråt fick jag reda på att det var en massa andra band där också som inte vi märkte, för vi kom bara dit och spela, och sen trodde vi, shit, fan, sex.
Men vi headliner, det var ju vårt gig.
Ja, men tydligen så var det en ganska, det var ja, som det en minifestival någon, nästan, ja, med en hel del bra, jag menar, andra bra akter som också hade dragit folk, men vi trodde att så här, alla här bara för att se oss. Mm.
Du måste spela en låt till om miljöförstöring. Det här är Svaveldioxid med Anticimex. Det här är från deras första EP. Anarkistattack från 1982.
Ja, legendariskt.
Jag blev lite besatt av Anticimex för att en kompis till mig som heter Kristoffer Östlund skrev en lång intervju med Cliff på det här bandet till tidningen Close Up. Det är någon risig produktion här som är så fascinerande. Det här gamla svenska kängpunk-soundet.
Ja, men det med det takten är så viktigt, alltså den takten. Och då,
det, sen är det intressant att det är så obskyr musik i Sverige, men det är ändå globalt ett legendariskt punkband som folk lyssnar på i Tokyo och i Sao Paulo och i Kapstaden, medan ingen jävel vet vilka Ebba Grön är.
Nej,
men inom eller många genrer så finns det ju många svenska band som ingen känner till i Sverige, men som har... Som kanske är ledande inom den genren liksom på en global nivå.
Ja, men det är ju lite som med oss egentligen, om man säger, under vår karriär, och det var att vi har ju spelat... Vi körde sjukt mycket i Sverige fram till 97, sen drog vi. Vi gjorde ju knappt... Vi gjorde inte en spelning i Sverige på 3 år där. Egentligen, och vi, ja, för att världen är så stor, finns så mycket att göra, så att många i Sverige har ingen aning vad vi ens håller på med, tror jag. Det är lite så det kan vara.
Precis, för ni får heller inte den uppmärksamheten som exempelvis... Watain, ett stort black metal-band får på hemmaplan.
Nej, det blir en annan liksom...
Utan om man googlar Melancholin, så är det i första hand engelskspråkiga och tyska träffar.
Nej, men jag vet att när vi turnerade som mest i USA till exempel, vi gjorde runt 2000, det gick jävligt bra där. Då kunde det vara ett stort reportage i Aftonbladet om ett band som åkte och spelade ett showcase i New York liksom. Fast vi hade gjort liksom 200 spelningar på och sålde ut varenda spel. Det var ju så det kunde vara. Ja. Då kan man ju...
Vad beror det på? Att liksom skatepunk-genren var förbesedd, eller vad?
Ja, men sen kan vi skylla oss själva säkert också. Vi fanns ju inte i Sverige.
Nej, men den musiken var ju inte het här i Sverige. Det var ju annan musik som var het. Och då är det mycket mer intressant att följa de banden, åka med till New York och se den spelningen.
Såklart.
Än att liksom bry sig om vad vi kanske gjorde.
Ja, det finns väl ingen liksom rättvisa det där. Men
Sverige är väl... Alltså, är ganska... Det är ett mindre land och blir väl... Jag menar, USA är väl så pass stort så där finns det publik.
Ja, Tyskland för den
delen. Åt varje genre, men så när de här vågorna går vad som är mer populärt än något annat så finns det ändå... Det är kvar en stor publik inom varje genre. Medan i Sverige så kanske när det svänger så då blir det väldigt många som lämnar.
Det är väldigt trendkänsligt.
Och fönstret i media så är begränsat också. Så att det är bara... Det finns inte plats för de här artisterna som kanske spelar en genre som inte är på tapeten. I hear the whispers, baby, if what they say is true. Say I killed a brother to fall in love
with. Det här är ju en låt som heter My Enemy. Bandet heter Afghan Whigs. Det är från en skiva The Black Love. These words I heard them once before. A conversation I believe. How does a man begin to fall when he does practice to deceive? What the fuck behind my back? Ja, Greg Dallero, sångaren som sjunger, han är ju jävligt cool snubbe. Tycker jag.
Men det är ett amerikanskt band.
Ja, det är amerikanskt band och de liksom...
Varför är han cool?
Ja, men han är lite farlig så här. En gång så träffade jag han på, de spelar, han har ett annat band som heter, fan, han körde solo. Då spelar de på Debaser, Slussen. Hur som helst så, jag druckit ganska mycket bärs, jag bara snackade med honom, han var jättehjulig. Och så började snacka, jag bara... Jag pratade ännu mer och mer och mer om massa inspelningsteknik och gitarrer och skit. Till slut tog han bara min näsa så här och bara svinort, bara vred om. Sen drog han bara. Va? Och jag stod kvar där liksom.
Ja du snackar kanske
inte för mycket. Ja, han fick nog av mig. Men,
han fick nog av att du pratade om inspelningsteknik?
Ja, jag tänkte, ja.
Ja, du passade på.
Vilken förnedring.
Ja, men det var mäktigt.
Men du tyckte ändå han var mäktig och cool. Ja. Du är ju ett dyrkande fan.
Ja. Nej, men jag visste, han är ju livsfarlig, tänkte jag. Och det här var ju... Jo, men så var det. Jag dyrkade han.
Ja.
Och han dyrkade inte mig.
Du är ändå kvar din bild av honom som oåtkomlig.
Ja, lite så är det faktiskt. Mm, det spänner väl på det liksom.
Hur är det med Brett från Bad Religion då, som var er skivbolagschef? Ja, är han fortfarande en idol på det sättet, eller?
Ja, det är han väl egentligen, liksom, såklart.
Ja, man... Fast där man blev ju kompisar ganska fort. Alltså, första gången vi träffade honom, då gick ju han... Ja, första gången jag såg honom var på scen på Roskilde. Men flera år senare så... När vi träffade honom så bjöd han hem oss till sitt hus uppe i Hollywood. Och då, vi fattade inte då, men vi misstänkte väl att allt inte stod rätt till. För då gick han ju på rökheroin. Och,
ja, han var heroinist.
Ja, och var lite flummig tyckte vi. Så
jobbigt att ha så ofantligt mycket pengar som han måste ha. Som han måste ha tjänat på Epitaph.
Ja,
det är skivbolaget. Han är ju, det var väl det största indiebolaget.
Ja, men han har ju
liksom...
Så att skaffa sig en rökheroinvana då är en otroligt dålig...
Ja, han gjorde det. Jag hörde någon när han berättade själv i någon intervju att han... Nu gick allt så bra, så nu trodde han... Men det där kan inte... Som jag kommer inte som börja med det där liksom på samma sätt. Utan det kan jag nog stå emot. Allt går ju så bra nu. Men så blev det ju inte.
Men ni var hemma hos honom och rökte heroin då?
Ja, exakt.
Nej, vi kollade typ på Star Wars-film och åt spaghetti med köttfärssås och någonting sånt. Men
även deras hund var ju heroinist.
Var det så?
Ja.
Brett Gurewitz som grundade Epitaphs hund var heroinist.
Ja, grovt
det är breaking news.
Ja, det är helt galet.
Hur gick det till?
Nej, men de låg och rökte i sängen. Han berättade, så låg ju hunden i sängen med de låg och rökte och blev helt borta liksom. Så det var ju, det var väldigt sådär.
Sen några år senare så var vi faktiskt där då och spelade in en skiva med Brett, våran Pennybridge Pioneers skiva. Och det var ju som en...
I Los Angeles.
Ja. Och då var vi också hemma hos honom på något sorts pool party. Och då den heroinisthunden då...
Det måste ju vara i sviten av det här missbruket förmodligen som...
Ja, exakt.
Sverige.
Eller grannhunden, grannhunden kom in, en helt annan typ av hund.
Golden Retriever och sånt.
Ja, och då Lucy får ju...
Gjorde kaos på den hunden.
Gjorde kaos och tog liksom strypgrepp. Någon sorts... Bett runt halsen och Bett flyger Brett.
Ja, han bara slår den hunden i huvudet.
Ja, och bara så slår hunden och tills den släpper taget och
de såg vi bara en stor huge jävla stämningsansökan över hela grejen kan jag tänka mig.
Och så sensmoralen är att man ska inte ge sin hund heroin.
Nej, det är inget bra.
Nej, det kan
bad news.
Bad.
Fredrik, måste vi dra härifrån?
Ja, nej, men tack för att du fick komma hit.
Grymt.
Tack Mattias, tack Nikola. Tack så hemskt mycket, härligt att ni kunde komma hit.
Tack. Grymt att vara.
Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Oatly och årets hållbara artist. Producent var Daniel Bäckström och Millencolin var hemma hos Dragen. A chance to